Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Allt är tyst på den ensliga gatan i Des Moines i Iowa. Så hörs fotsteg mot trottoaren. De tillhör 12-åriga Johnny Gosch som kommer dragandes på en röd kärra full av tidningar. Men han är inte ensam. Med sig har han Gretchen, familjens lilla tax, som alltid är med när Johnny går sina tidningsrundor på söndagar. Johnny går en stund tills han ser konturerna av 2 personer som kommer gående på andra sidan gatan. När de säger hej Johnny ser han att det är 2 andra tidningsutdelare. Han hejar tillbaka, för alla känner alla i det lilla medelklassområdet. Hjulen på kärran gnisslar medan Johnny svänger vänster in på en sidogata. Plötsligt smäller en bildörr igen och däcken skriker på en bil som sladdande rusar förbi stoppskylten och försvinner lika spårlöst som Johnny gör denna morgon. 40 år senare är fortfarande de enda spåren efter Johnny den här morgonen den kvarlämnade röda kärran med tidningar. Och taxen Gretchen som skäller förgäves efter sin husse. För var är Johnny Gosch?
Jag heter Jenny.
Och jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen. För 2 veckor sedan så kom ju del 1 av mystiska försvinnanden och nu är det dags för en del 2.
Alltså jag är helt utmattad efter förra veckan.
Ja.
Det var så mycket spöken och övernaturligt men också true crime.
Mm.
Vilket var kul att blanda upp.
Ja.
Och så kul att ha gäster i podden.
Ja, jättekul att testa på.
Så kul, alla som var med och gästade oss.
Ja, tusen tack.
Alltså verkligen, tusen tack. Och tack till dig som lyssnat på avsnitten. Alltså tack för den fina responsen. Så himla kul, både på avsnitten och på de här små klippen som vi har lagt ut, både på Instagram och TikTok, där vi heter Sparktimmen. Vi heter Sparktimmen överallt. Men alltså så himla rolig vecka. Det här måste vi verkligen göra om.
Ja, gud ja.
Men som sagt, mycket sparken och nu är vi tillbaka till true crime i det här avsnittet. En del 2. Vi ska försöka ta reda på vad som hände med 12-åriga Johnny Gosch som 40 år senare fortfarande inte hittade.
Det är så läskigt så att när de försvinner mitt i samhället.
Ja.
Hur kan det inte vara löst om någon måste ha sett något?
Jättetryggt område, ja. Medelklass, alltså alla känner alla och sen bara försvinner en pojke.
Ja, det är så sjukt.
Ja, och det här fallet kommer att leda oss in på en väldigt mörk väg som jag absolut inte trodde att vi skulle gå in på. Men ja, jag vill bara varna här och nu att vi kommer komma in på lite jobbiga delar, helt enkelt. Jobbiga vägar. Men vi börjar och berätta bakgrunden helt enkelt. Vem är Johnny Gosch? Den 12 november 1969 så föddes den pojke som får namnet Johnny Gosch. Han växer upp i ett medelklassområde i Des Moines som är delstaten Iowas största stad. Han växer upp med mamma Noreen och pappa John och 2 halvsyskon. Och Johnny är från väldigt tidig ålder väldigt ambitiös och duktig i skolan. Och han bestämmer sig snabbt för att fixa ett extrajobb vid sidan av plugget. För han har nämligen siktet inställt på en gul och svart motocrosscykel. Den här vill han ha, men för att ha råd med den så behöver han pengar. Och det sparar han ihop genom att varje söndag dela ut morgontidningar i det här området där han bor. Detta gör han alltid ihop med sin pappa John och hunden Gretchen. Och när Johnny har sparat ihop tillräckligt mycket pengar så köper han sin efterlängtade motocross. Men det är ju ganska gött att tjäna pengar, så Johnny fortsätter att jobba fram tills det blir söndagen den 5 september 1982. Johnny är nu 12 år gammal och den här morgonen är ganska speciell. För det är första gången någonsin som han ska ut själv utan pappa John och dela ut tidningar.
Nej men fy fan vad hemskt.
Ja, tänk att vara pappan.
Oh.
Och så här, enda gången som jag inte var med. Ja, det är då det händer. Så klockan 16:45 den här söndagsmorgonen så smyger sig Johnny ut genom ytterdörren med taxen Gretchen i ena handen och den röda kärran med tidningar i andra. Och så börjar de gå sin vanliga runda. Några timmar senare så får mamma Noreen och pappa John ett samtal från en granne vars tidning inte kommit än. Och de undrar om Johnny är sjuk. Nej, Johnny är ute och delar ut tidningar och det är ju konstigt att ni inte har fått någon tidning. Så ringer ytterligare en granne och en till och en till och föräldrarna inser att något är allvarligt fel. Så pappa John tar bilen och kör samma runda som Johnny ska gå och hittar då den röda kärran och hunden. Men Johnny är spårlöst försvunnen. Föräldrarna kontaktar polisen direkt som kommer till platsen 45 minuter efter det här telefonsamtalet. Och de frågar direkt, brukar han rymma hemifrån? Och föräldrarna bara, nej, varför skulle han rymma hemifrån?
Ja.
Det var ganska dumt också att rymma hemifrån utan alltså, väska eller någonting. Men det verkar som att polisen inte riktigt tror på föräldrarna, men de försöker ändå hitta någon slags ledtråd till var Johnny är någonstans. En granne kommer då fram och berättar att han har sett Johnny gå sin vanliga rutt och han har sett två andra tidningsbud. De ska då ha sett en bil, en Ford Fairmont, komma körande och den ska då ha stannat och föraren ska ha pratat med Johnny. Johnny gör då det man ska göra i den här situationen. Han ropar på den här vuxna grannen och kommer. För den här mannen i bilen, han är lite märklig. Han är lite skum och Johnny känner lite obehag. Och den här mannen vill ha en vägbeskrivning. Så Johnny ropar då som sagt på grannen. Men när grannen börjar närma sig bilen så gasar föraren iväg och gör en sväng och bara sladdar iväg.
Ja, det är ju verkligen inte gott tecken på att man har alltså, bra intentioner.
Nej, verkligen inte. Och Johnny känner ju av det här. Ja. Och grannen känner av det här. Och de är så här, okej, det var lite skumt. Och Johnny blir faktiskt rädd. Men han fortsätter sin runda nerför den långa vägen. Och här går han ju alltså varje söndag. Det är inget konstigt överhuvudtaget. När han går här så på andra sidan gatan så ser han två andra tidningsbud och de hejar på Johnny och Johnny säger hej tillbaka. Sen svänger Johnny in till vänster på en sidogata och det är då alltså här de sista spåren efter honom försvinner. Det sista vittnet är en granne som bor i huset mitt över gatan och han hör en bildörr smälla igen och ser då genom fönstret hur en silvrig Ford gasar därifrån. Forden stannar inte vid stoppskylten utan bara kör ut och svänger vänster ut på samma väg som Johnny alltså svängt in ifrån.
Och det är samma bil som de har sett innan då?
Ja, det verkar som det.
Ja.
Och kvar då är den röda kärran och Johnny finns ingenstans. Det är som att han har gått upp i rök. Men polisen som sagt tror ju att Johnny har rymt. Men det är verkligen ingen annan som tror på detta. Inget av vittnena som ju känner Johnny. Föräldrarna absolut inte. Grannarna, nej. Vänner och bekanta, de fattar liksom inte varför polisen inte tar detta på allvar.
Men varför skulle man lämna kärran, hunden och bara dra?
Ja, och så tidigt på morgonen.
Ja, då hade han ju lika gärna kunnat lämna hunden och kärran hemma och gå.
Exakt.
Varför skulle han ta med sig det?
Ja, och samhället, alltså alla i samhället blir så här, kan ni förstå allvaret?
Ja.
Vad är det ni håller på med? Men det som är fint i det här caset är att det här, alltså invånarna, de sluter upp bakom familjen och mamma Noreen berättar i dokumentären Who Took Johnny från 2014 att till och med personer som de inte ens känner hjälper till att leta efter Johnny. Det är alltså privatpersoner som tar av sin tid medan polisen inte gör någonting.
Ja, det var ju väldigt fint.
Mm. Vi ska dock komma ihåg att det är 1982 och polisen måste under den här tiden i delstaten Iowa vänta 72 timmar innan de får lov att börja utreda ett försvinnande. Men polisen, alltså de tycker typ inte att de har en brottsplats ens. Så de är ju dels så är det ju den här alltså regeln då att de inte får lov att utreda, men det är också allmänt att de inte ser det som ett brott. De tycker att han bara har rymt. Och som så ofta när vi pratar om försvinnanden och olösta fall så är det ju för att polisen inte tar fallen på allvar eller gör misstag. Och polisen här i Des Moines vill absolut inte koppla in FBI eller någonting. Och det här kommer ju få förödande konsekvenser för det här fallet. Noreen och John vet ju inte vad de ska göra. De får ingen hjälp av polisen så de gör det enda som de kan tänka sig att göra, det är att vända sig till medierna. Och det är nu Johnnys ansikte är det första i USA som hamnar på mjölkkartonger runt om i Iowa.
Jaha.
Mm, så hans ansikte var det första som hamnade på en sån här mjölkkartong. Och det är jättevanligt idag i USA att försvunna barn sitter på mjölkkartonger. Och det här är ju då ett sätt och nå ut med information till i princip alla hushåll i hela USA. Men det här leder ingenstans och tiden bara går. Tills en dag, nästan 2 år efter att Johnny försvunnit, när nyheter sprider sig. En annan pojke är försvunnen och man börjar nu misstänka att det är något ondskefullt som sker i staden Des Moines. För detta är bara början på något mycket större. Åriga Eugene Martin är den här söndagen den 12 augusti 1984 ute och delar ut tidningar. När en bil kör fram till honom. Föraren börjar prata med Eugene, kanske undrar han bara om en vägbeskrivning. Men så strax därefter så är Eugene och bilen spårlöst försvunna. Och invånarna i Des Moines känner att historien upprepar sig själv. Det är som en film där skådespelarna byts ut. Nya föräldrar och en ny försvunnen son. Detta måste ju hänga ihop. Men nej. Polisen i Des Moines säger att det finns ingen koppling mellan fallen Johnny Gosch och Eugene Martin. Trots att de är typ exakt lika gamla när de försvinner. Det har gått ungefär exakt 2 år emellan deras försvinnanden. Båda försvinner på en söndag när de delar ut tidningar och båda ses prata med en man i bil innan de verkar gå upp i rök.
Det var obehagligt att förövaren alltså riktat in sig på alltså offer som delar ut tidningar också.
Mm.
Var fick den idén ifrån?
Ja, men ensamma förmodligen. Så tidigt på morgonen är det ingen som är ute.
Så obehagligt.
Ja, det är jätteobehagligt. Det är uppenbarligen någon som har haft koll på att det är pojkar som är ute och delar ut tidningar så här tidigt. Eller barn i allmänhet, inte bara pojkar, men i och med att det är pojkar som tas.
Ja.
Det är väldigt, väldigt läskigt.
Jag tänkte det med Johnny också. Frågan är om förövaren har haft span på honom.
Mm, det är absolut.
I och med att det är första morgonen någonsin som han går ensam och då tas han. Alltså antingen har han ju brutal otur eller har ju förövaren varit i området och spanat.
Ja. Ja, det är typ så som familjen Gosch känner. Det är frustrerande och de känner sig alltså hjälplösa. Polisen verkar inte ta detta på allvar överhuvudtaget. Och det är faktiskt tillsammans med några andra som de det här året, 1984, grundar organisationen som vi har pratat om tidigare i podden flera gånger, nämligen The National Center for Missing and Exploited Children.
Jaha.
Ja, så det är Johnny Goschs föräldrar bland annat som har grundat den här organisationen. Samma år så införs The Johnny Gosch Bill som innebär att rättsväsendet i staten Iowa måste ingripa så fort en minderårig anmäls saknad. Och det här förs då vidare till flera andra stater. Så de jobbar ju på, alltså föräldrarna jobbar hårt för att få till lagändringar, organisationer. Men det händer ingenting i fallet. Det blir 1985 och Johnny Gosch har varit försvunnen i 3 år. En kväll runt klockan 9 på kvällen så ringer telefonen hemma hos Noreen och John Gosch. En kvinna hörs i andra änden. Hon säger att hon jobbar i en mataffär i staden Sioux City i Iowa. Hon har då tagit emot en dollarsedel som väckt hennes uppmärksamhet. För på den här sedeln så har någon skrivit med bläckpenna "Jag lever" och signaturen Johnny Gosch under.
Och gud, det låter lite som Michael Biggs som jag har pratat om.
Mm.
I 122, olöst mysterie 8.
Ja. Wow. Det är så läskigt när det kommer fram sånt här.
Ja.
Tyvärr så tar spåren slut här. Man kommer inte vidare. Och året efter så försvinner 13-åriga Mark Allen fredagen den 29 mars efter att han har sagt till sin mamma att han ska gå över till en kompis. Han stänger dörren och ber sin mamma att spara en bit pizza till honom som han kan äta när han kommer hem. Men Mark kommer aldrig hem igen. Han kommer faktiskt inte ens fram till sin kompis. Och han är nu spårlöst försvunnen, precis som Johnny och Eugene. Men igen så hittar polisen i Des Moines ingen koppling mellan de här fallen och spåren kallnar. Och familjen Gosch har varit utan sin son i 9 år.
Du, vad är det för jävla rovdjur som kör runt där?
Det är en bra fråga. För det blir 1991 och det är nu det sker ett stort genombrott i fallet Johnny Gosch. En sexualbrottsling berättar för sin advokat att han hjälpt till att kidnappa Johnny Gosch. Mannen som säger sig vara medbrottsling heter Paul Bonacci och han är 1991 24 år gammal. Han säger att han den 5 september 1982 befinner sig i Des Moines för han har i uppgift att hitta unga pojkar till en pedofilring med rötterna i Nebraska.
Nej.
Jo. Den här pedofilringen gör han då uppdrag för och han har varit fast i den här ringen i flera år. Och den här morgonen ser han då Johnny Gosch komma gående med sin röda kärra och den lilla hunden bredvid. Tillsammans med en kumpan så drar de in Johnny i bilen och håller nere honom och sätter en trasa med kloroform över hans ansikte och han tuppar av inom sekunder medan bilen sladdar därifrån. När Johnnys mamma Noreen får höra om Pauls berättelse så vill hon prata med Paul och ta reda på om det han säger är sant eller inte. Och delar av den här intervjun visas i dokumentären Who Took Johnny och där kan man då se det här mötet mellan Noreen och Paul. Paul berättar saker för Noreen som ingen annan kan ha vetat. Paul berättar bland annat att Johnny har ett födelsemärke som ser ut som Sydamerika, att han har ett R på tungan och ett vitt R på ena benet och att Johnny stammar när han är upprörd. Noreen sitter tyst. Hur kan han veta detta? Så säger Paul att Johnny brukade prata om yoga, något om att han brukade följa med sin mamma till en yogastudio. Och Noreen känner att håren ställer sig på kroppen och hon blir helt kall. Hon har mycket riktigt hållit i yogaklasser i flera år och Johnny har följt med henne flera gånger dit. Men det här är ingenting som hon har berättat om för det har ju ingenting med försvinnandet att göra. Paul ritar upp en karta som är identisk med hur området ser ut där Johnny togs. Och dessutom så tjänar Paul absolut ingenting på att berätta detta. Han får inget lägre straff eller någonting. Så varför skulle han ljuga och hur kan han ens göra det när han berättar information som ingen annan kan veta? Noreen börjar förstå att Paul Bonacci nog talar sanning. Och hon ställer nu frågan som hon och alla andra undrat i nästan 10 år. Varför tog de Johnny?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
För Noreen Ghosh står tiden stilla när hon den här dagen befinner sig öga mot öga med mannen som säger sig ha hjälpt till att kidnappa hennes son Johnny. Mannen, en dömd sexualbrottsling vid namn Paul Bonacci, berättar för henne om ett nätverk av pedofiler som tar barn från fina områden där barnen är orörda och oskuldsfulla.
Nej, men fy fan, vad
äckligt. Ja, det är så fruktansvärt och jag vill verkligen... Jag vill varna känsliga lyssnare nu, så kan vi höras nästa vecka igen helt enkelt om du tycker att det blir för jobbigt att lyssna på. Ja. Nu, jag kan säga att jag har gråtit så mycket till det här caset så att det känns som att jag har typ inga fler tårar att gråta.
Nej.
Faktiskt. För jag, alltså, det är så fruktansvärt det här så jag har kommit till det stadiet när man bara blir arg och mår illa.
Alltså jag tänkte först när du började berätta om Paul, alltså när han så här erkände, alltså det är ändå rätt vanligt att brottslingar tar på sig saker de inte har gjort.
Mm.
Men när han så här berättar allt det han vet, ja. Alltså då har han ju träffat Johnny.
Alltså han bryter ihop och jag vill liksom inte försvara en sexualbrottsling. Men det är också svårt att inte försvara honom, typ.
Vadå,
på ett sätt. Nej, men för att han, alltså sen han var 6 år gammal så har han blivit utsatt för alltså sexuella övergrepp och han är liksom fast i den här pedofilringen och...
Aha, han är också ett offer?
Ja, det är han, på sätt och vis. Mm. Men han, som jag sa här precis, att de vill ju ta liksom barn från fina områden. Barn som är orörda och oskuldsfulla och i och med att Paul är... ska man säga? Han har redan varit utsatt för övergrepp.
Ja.
Så vill de liksom inte ha honom, så då utnyttjar de honom och hjälper dem. Och hitta barn. Eller andra barn.
Så jävla äckligt att han gör så mot andra och själva blivit utsatt.
Det är det. Det är fruktansvärt.
Han är ju ett monster.
Ja, det är han. Det är han absolut. Och som sagt, jag tänker inte försvara någonting, men ja.
Det förklarar ju honom
det
ändå
förklarar.
Lite.
Mm, ja. Det gör det. Och idag ska jag bara säga att han har fru och barn och så. Och lever ett normalt liv, typ. Paul, han berättar om en man vid namn Emilio som ligger bakom Johnnys och flera andra barns försvinnanden och att det här nätverket ska ha märkt Johnny med en tatuering i form av ett kryss och ett U under, typ som ett ankare.
Mm-hmm.
Och det här ska Johnny ha märkts med efter att han ska ha försökt rymma. Och vi kommer tillbaka till den här tatueringen lite senare. Noreen mår illa. Hon klarar inte av att höra mer, men hon måste få veta vad som har hänt med hennes son. Hon vill veta var han är och hur hon kan göra för att få hem honom. Och det hon kommer få höra kommer hemsöka hennes drömmar för resten av hennes liv. Och som sagt, jag vill varna dig som lyssnar, för nu kommer det här fallet ta en väldigt mörk vändning. Och jag vill också säga att jag vet att det är jobbigt att höra, men Detta är också någonting som vi måste prata om och uppmärksamma så vi kan stoppa de här, alltså dessa monster, helt enkelt. För par berättade om den här pedofilringen som tar barn och filmar övergrepp och dokumenterar dem så att barnen sen kan annonseras ut till medlemmar i pedofilnätverk som utnyttjar de här barnen sexuellt.
Okej, man vill ju inte ens tro på att sånt här finns på riktigt.
Nej, tyvärr så finns det. Jag såg i en intervju, så i alla fall i USA, så säger de att runt 1% av befolkningen är pedofiler.
Wow.
Vilket jag tycker är väldigt mycket.
Oh.
Och tänk då hur långt de kan gå och hur många liv de förstör. När polisen nås av den här informationen som Paul nu berättar, så kan man ju tänka sig att de kanske skulle undersöka mer. Men nej, det gör de inte. De vägrar till och med besöka Paul Monacci i fängelset för att förhöra honom. Och de ger ingen bra anledning till varför. Däremot så pratar polisen med Pauls syskon som säger att Paul ljuger om vad han var för 10 år sedan. Men det är också lite så här, hur ska liksom syskonen kunna veta var deras bror befann sig för 10 år sedan?
Ja.
Det är lite märkligt. Så ännu en gång så möts föräldrarna av en vägg av motstånd och Noreen och John vet inte vad de ska göra längre. Men så plockar tv-programmet America's Most Wanted upp det här fallet och programledaren John Walsh, han vet precis hur det känns att förlora en son. Hans egen son blev nämligen kidnappad och senare mördad, men inte bara det. John Walsh har en personlig koppling till det här fallet. För han är en av dem som tillsammans med bland annat Noreen och John Gosch grundat då The National Center for Missing and Exploited Children flera år tidigare. Och programmet America's Most Wanted gör det som polisen inte gör. De gräver ordentligt i fallet Johnny Gosch. De följer upp vartenda litet spår och dissekerar varje detalj. De pratar med Paul Bonacci som berättar om ett hus där han och flera barn hållits fångna. Filmteamet letar efter det här huset och hittar mycket riktigt det här exakta huset. Paul berättar om ett utrymme under huset och mycket riktigt så finns det ett exakt sånt. I det här utrymmet så hittar de dessutom massa namn och initialer som är inristade i väggarna på namnen på barn. Då.
Nej.
Ja.
Vadå, att barnen hölls där nere? Eller vadå?
Ja, de hölls där nere när polisen kom och gjorde liksom razzior.
Men bland gud. Annat.
Ja, så där är liksom mängder av initialer och inristningar. Liksom. Man kommer dock inte längre med det här huset för ägaren har försvunnit spårlöst. Efter att Paul Bonacci har gått ut med sin story så började strömma in brev till honom. Det här är då brev som innehåller information från personer som säger att de antingen har varit med eller är med i samma nätverk som Paul och att de har information om var Johnny Gosch är någonstans.
Var det folk som påstår att de också är offer då, eller?
Mm, precis. Ja. Många kommer fram och de skickar in bilder på samma tatuering som Johnny då har fått. Eller snarare märkning, jag vill inte säga tatuering, för de märker de här barnen. Och det är nu som redaktionen på America's Most Wanted börjar förstå att de nu nystar i något väldigt mycket större. Något som inte ens polisen verkar vilja röra och frågan är ju varför. De gräver då fram att det under den här tiden finns ett pedofilnätverk i Omaha i Nebraska. Och det här nätverket har kopplingar till det som ska komma att kallas för Franklin-skandalen. Ett pedofilnätverk med kopplingar till många av USAs mest inflytelserika och mäktiga personer som flugit barn från kust till kust och utnyttjat barnen för egna sexuella ändamål och sen skrämt dem till tystnad.
Ja, det var precis det jag tänkte på, det här när polisen inte vill röra i det. Att då är det kanske någon som är liksom inblandad som inte vill att det ska komma ut.
Skulle mycket, mycket väl kunna vara så.
Ja.
Efter att detta grävs fram så vill ett brittiskt produktionsbolag göra en dokumentärfilm som handlar om barnprostitution i Nebraska. Och den här dokumentären ska sändas på en av de största kanalerna. Och i den här dokumentären så talar då bland annat Paul Bonacci och flera andra offer ut och vittnar om att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Men så får producenten en dag veta att de ska sluta filma. För dokumentären har blåst av. Den kommer inte sändas. Är det någon som försöker tysta ner det?
Mm.
Kanske, kanske.
Men det här med, vad sa du att detta Franklin-skandalen? Är det bevisat eller är det rykten?
Ja, nej, det är bevisat. Det finns jättemycket information om det, men tyvärr så hinner vi inte gå igenom det. Så, men det finns bara liksom googla, det finns alltså, långa dokumentärer om det här.
Men är det typ politiker och sånt också?
Ja, allt. Alltså,
Fan, vad äckligt.
Ja. Så vi har polisen som inte vill utreda fallet med de försvunna pojkarna. Vi har rättssystemet som börjar släppa åtal mot utpekade pedofiler i maktpositioner. Det här med Franklin-skandalen, de slutar liksom utreda. Och
då de lägger ner?
Ja, de lägger ner det. Och medierna får inte släppa dokumentärer som granskar barnprostitution. Det verkar ju kanske som att det är någon eller några som har full kontroll över både lagen, rättssystemet och medierna för att tysta det här så att det aldrig har hänt. Men som Noreen Ghosh säger i dokumentären Who Took Johnny, och jag citerar: jag går fortfarande tillbaka till det jag sagt från början. En fattig pedofil måste gå ut och riskera att bli påkommen genom att ta sina egna offer. Tar den rika pedofilen den risken och blir påkommen? Nej, den betalar någon. Det är då vi får tillgång och efterfrågan, vilket nu har fått namnet människohandel. Och det sker överallt, i hela USA.
Men alltså fy fan.
Ja, jag kan säga att jag var inte alls beredd på det här.
Nej.
När jag började göra min research om det här fallet.
Det är så jävla läskigt när det är folk i maktposition som gör sånt här också.
Mm,
och hur saker bara sopas under mattan då och försvinner.
Ja, jag tycker också att det är intressant för att alla säger att det här är ett av de mest kända casen när det kommer till försvunna barn. Men jag har haft väldigt svårt att hitta dokumentärer om det här fallet. Och det är mycket information som är felaktig. Som alltså, står i artiklar och sånt.
Åh gud, jag blir så jävla frustrerad. Jag vill bara att alla som är inblandade i det här ska få ett straff.
Mm. Alltså, jag bröt ihop för några dagar sedan när jag gjorde den här researchen. Och jag gick in till min sambo och alltså hysteriskt grät. Och bara förstår att det finns såna här människor. Du vet, när man känner sig så maktlös.
Ja,
och som jag sa
jag
innan,
nu.
Jag har liksom kommit bort ifrån det här att jag är ledsen. Jag vill bara, alltså jag blir så arg.
Ja.
Och jag vet inte vad vi ska göra för att stoppa de här människorna. Men det är väl att prata om det, antar jag.
Gud ja, inte låta det tystas ner.
Nej, precis. Det är så fruktansvärt, men det känns ju som att det är precis det som de försöker göra i Johnny Gosh-fallet. Att de försöker tysta ner det.
Ja.
Vilket är så jävla hemskt.
Vill att man ska glömma bort den lilla pojken liksom.
Mm, precis. Men det gör ju aldrig föräldrarna, Noreen och John. Och det verkar faktiskt som att det är någon som vill prata. För i augusti 2006... så börjar Noreen få hemskickat brev med bilder på bundna tonårspojkar. Och en av pojkarna som är med på bilderna är otroligt lik hennes försvunna son Johnny.
Nej.
Jo. Noreen kippar efter andan och det känns som att benen ska ge vika och att hon ska svimma. Noreen försöker ta reda på om hon kan hitta bilderna någonstans. Och det är nu hon tar till internet, för nu har vi ju kommit fram till 2000-talet. Hon spårar de här bilderna till en sida med barnporr och kort därefter så stängs den här sidan ner så fort hon upptäcker den. Hon visar bilderna för polisen och när medierna får reda på detta så blir det en stor nyhet. Så polisen ordnar en presskonferens och säger att det inte är Johnny på bilderna.
Ja, men de... Ja.
Mm. De identifierar de andra pojkarna, förutom pojken som ser ut som Johnny, och Noreen är övertygad om att det är hennes son Johnny Gosh.
Ja, det finns ju en anledning till att de tystar ner det. Alltså, det här är helt sjukt.
Ja, det är det. Det är helt fruktansvärt. Jag vet inte hur många gånger jag kan säga det, men alltså... Ja. Och det är faktiskt nu som Noreen kommer fram och erkänner att hon faktiskt har träffat Johnny.
Va?
Ja.
Vänta, va?
Ja. Det kortfattat så blir det rättegång. Paul Bonacci vill ha liksom kompensation för det som han har varit utsatt för. Och då är Noreen med och vittnar om det här Johnny Gosch historien liksom. Och då är Noreen med under den här rättegången och berättar om då Johnny och allt det här. Och det är nu under ed som hon får frågan, har du träffat Johnny? Och i och med att hon är under ed så måste hon svara sanningsenligt. Och då berättar hon att ja, jag har träffat Johnny under de här åren när han har varit försvunnen. Året är 1997. Det knackar på dörren och det är intensiva knackningar. Noreen öppnar och utanför så står en kille som är väldigt lik Johnny Gosch.
Och då har han varit borta hur länge då?
15 år.
Oh.
Ja. Den här killen som är väldigt lik Johnny står med en annan ung kille. Och det tar ett tag innan hon blir säker. Men så kollar hon in i ögonen på den här killen som är väldigt lik Johnny. Och det är då han säger, det är jag mamma. Johnny.
Wow.
Mm. Den andra killen säger ingenting och han presenterar inte sig. Och Noreen säger att hon måste ju ringa någon. Alltså hon måste ju berätta för någon om detta. Det är ju sjukt. Hon har hittat sin son. Han står ju här utanför. Men Johnny får panik och säger att nej, det får hon inte göra. För då kommer de döda mig om de vet att jag är här. Han berättar lite om det här pedofilnätverket och hur de då gör för att skicka runt barnen som de tar och att de blir utsatta för trafficking. Och han berättar även att de här barnen har blivit som hans familj. Och att det här nätverket kontrollerar dem och att men de utför hjärntvättning helt enkelt.
Gud vad sjukt.
Ja. Sen säger Johnny att han måste gå och ber Noreen inte säga någonting. Och det här är sista gången som Noreen ser Johnny, helt enkelt. Ja. Och Noreen blir jätteifrågasatt. Varför har du inte berättat detta innan? Och när hon får den frågan, varför har du inte sagt något? Så säger hon att för han bad mig att inte säga något.
Ja.
Han skulle ju bli mördad i så fall. Är det värt det då?
Ja, att hon ens vågar säga det senare, tänker jag.
Ja, och det är ju som hon själv säger i de här dokumentärerna, eller den här dokumentären, Who Took Johnny, specifikt då att alltså hon tvingas ju säga detta. Hon vill inte berätta det, men hon tvingas för hon är under ed. Hon kan ju få straff om hon ljuger liksom, och om detta skulle komma fram på något sätt. Men som sagt, detta är sista gången som hon ser Johnny och vi har faktiskt inte kommit längre än så här. Noreen vet inte om Johnny någonsin kommer komma fram. Hon tror att det här hade fått så mycket uppmärksamhet att alltså det hade blivit en världsnyhet och han hade ju blivit mördad direkt. Och Noreen är ju väldigt fin i det här att hon är så här, ja men hellre då att han är försvunnen och lever under radarn än att, alltså att hon får tillbaka honom och att han dör direkt.
Jag blir lite så här, vad gör de dock med pojkarna när de är för gamla?
Ja, det är ju det som är den stora frågan. Och som Noreen ställer sig också. Ja. Varje dag, såklart. Och Noreen säger ju själv att hon kommer aldrig sluta leta. Men frågan är ju om han någonsin kommer komma fram.
Ja.
Tänk så många som kommer dra i honom då. Och vill att han ska göra intervjuer, skyddad identitet. Alltså han lever ju förmodligen nu någonstans under en annan identitet. Han kanske lever som en fri man. Och kanske har en egen familj och så, men bara har sopat sin egen identitet under mattan. Och det som Noreen säger också, att ska jag göra, alltså vill jag att han ska komma fram för min skull?
Ja.
Eller är det för hans bästa?
Ja, det kan ju ha varit så att pedofilnätverket har släppt honom, ja.
Exakt, eller att han har rymt eller vad som helst.
Ja. Alltså, ska jag vara väldigt negativ så känns det dock, alltså tar de så många barn, ska de bara släppa alla?
Mm.
Då är risken jättestort att något av barnen kommer berätta någonting.
Ja.
Om någon högt uppsatt.
Ja. Ja, det är ju väldigt många barn som försvinner och sen så kommer de aldrig hem igen och de gör sig av med.
Fy fan vad hemskt, det är så ont i magen.
Mm. Ja, det här tog verkligen en mörk vändning.
Ja.
Och jag vet inte om jag hade fortsatt med det här caset om jag inte hade kommit så djupt in i researchen som jag faktiskt hade kommit. För det här har fuckat upp min hjärna. Ni brukar fråga om vi aldrig blir påverkade av fall. Och jo, alltså jag vet mycket mer information om det här som är alltså fruktansvärt, som jag känner att jag faktiskt vill bespara er.
Mm.
Och det är många gånger som vi gör research på fall och som man faktiskt ibland känner att nej, jag vill faktiskt inte berätta detta för det blir lite för mycket. Typ.
Ja. Men som sagt, så viktigt fall att berätta om, att uppmärksamma det här.
Ja.
Att det här existerar, att det här är högt uppsatta personer som är inblandade.
Ja, det här är ju monster som behöver stoppas och som behöver psykisk vård för den här väldigt avvikande böjelsen som ju pedofili är.
Mm. Lås in dem och släng bort nyckeln.
Ja, det tycker jag också. Och spärra in dem på ett mentalsjukhus, känner jag. Mm. Och då kanske det är viktigt också att vi pratar om detta från väldigt tidig ålder, så att man också kan se tecknen. Man kan se varningsflaggorna liksom, så att barn inte behöver gå igenom det här.
Ja.
Och det här är ju någonting som ligger mig väldigt, väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Alltså sådana här fall, och att vi måste prata om det.
Ja. Gud,
det är fruktansvärt. Och ja, detta måste verkligen stoppas. Men Johnny Gosch då, idag, 40 år senare, är fortfarande en försvunnen person. Och frågan är var han är. Lever han? Och vad har han varit med om? Och hur många andra barn har gått samma öde till mötes?
Ja, oh. Oh, så hemskt fall.
Mm.
Men igen, som sagt, så viktigt.
Ja, det är det. Och det är det som är spöktimmen. Vi tar upp allt från spöken och olösta mysterier och konspirationsteorier. Men sen pratar vi också väldigt mycket om true crime.
Ja.
Och räds inte för att prata om de väldigt, väldigt, väldigt jobbiga fallen som är så viktiga att prata om. För det här är ett samtal som aldrig ska sluta och hållas, helt enkelt.
Nej. Men det var del två av mystiska försvinnanden.
Mm.
Nu är vi färdiga med det avsnittet.
Det är vi.
Det temat för den här säsongen.
Mm. Men har du tips på ett ämne eller fall som du vill att vi ska prata om, så mejla oss gärna. Eller skriv till oss på Instagram. Och mejlen är som vanligt spooktimmenpodcast@gmail.com, och vi heter ju Spooktimmen på Instagram. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.